Sveriges Radio.
Jag är till skillnad från alla andra liksom då bevisligen psykiskt frisk. Har liksom en psykoanalytiker kommit fram till. Så tolkar jag i alla fall. Jag är oerhört normal.
Det är vinter i Malmö 2025 när P3D tar en sväng på stan med Jonathan Unge.
Du, säga, nu går vi här och det är ingen som stör dig.
Nej.
I den utsträckning du blir liksom igenkänd eller påhejad, var och när brukar det ofta hända?
Jag tycker det brukar vara typ här. Jag syns att min fame har dalat precis när du kom ner. Men det kanske kommer fram någon gång då och då. Det kan väl vara så här. Typ att det kommer fram någon kille. Eller kommer det fram en... Nu du tycker att det är mycket äldre damer. Eftersom jag har gjort en jag vet inte vad, vet fan vad det är för någonting. Ett reseprogram med min mor. Ja, men så är det. Jag får väl gå runt att desperat tills det kommer fram någon. Jag minns att du, när du åkte ner, att du hade planerat att vi skulle gå runt här och bli hälsad på.
Alltså, jag tänkte inte att vi...
Kolla här, kolla in här. Nu ska vi se. Nej.
Jag trodde du hade något på gång.
Ja, jag trodde också det. Jag trodde också att det hade något på gång. Det visade sig att den gamla damen inte var intresserad.
Du lyssnar på P3D. Om Jonathan Unge.
Mår ni bra?
Ja!
Det gör inte jag.
Han är komikern som gjort obetalda räkningar och trasiga strumpor till sitt varumärke.
Då sa jag, men mamma, det är ju för att jag hål i mina skor. Fattar du ingenting eller?
Fuck up problematik. Det går inte att förklara för en rationell person.
Jag skulle inte stå ut. Jag är mer en sån där som går och betalar med samma.
Framförallt beror det nog på amfetaminen.
Själv säger han att han är en riktig morsgris som halkat in i framgången av en slump.
Jag har haft tur och varit otacksam och det har funkat jättebra.
Jag kan oroa mig för att han inte ska kunna få ihop till mat och hyra.
Men bakom fasaden som fuck up döljer sig en annan sanning.
Han kommer ju alltid förberedd till allt han gör.
Allt är liksom skrivet eller inövat. Nu när jag berättade det så kände jag att jag overshare. Men framförallt så kände jag liksom att jag gjorde lite våld på mig själv.
Jag heter Wendela Lundberg. Jonathan Unge är hemma i sin lägenhet.
Kom in.
Färgglada kritstreck snirklar sig längs väggarna i vardagsrummet och över tv-rutan. En av landets mest omhuldade komiker är barfota och utför vardagssysslor. Viker tvätt, vaktar diskmaskinen och sitter i telefonkö.
Men jag kan vara multitaska.
Det har varit strul med ett autogiro.
Vad var det du ville att jag skulle kolla?
Om det är ett autogiro som är på...
Ja, som är kopplad, ja, absolut. Nu ligger det på benen i alla fall.
Ja, utmärkt. Och så från och med nu så dras det, så det kommer inte någonting från Collecti, så jag får anmärkningar.
Den gamle Jonathan byggde sin humorkarriär på att vara en strulpelle. En fuck-up.
Har du hittat din husnyckel?
Nej, jag vet ju att den är där någonstans.
Och du har inte fixat någon ny?
Nej, men jag vågar inte riktigt gå till min hyresvärd, vad ska han säga? Jag tror jag är inte helt säker på att jag har ett kontrakt.
Oj. det här är ju, men då måste jag få återkoppla till det program när du sa så här, vad taskig du är som kallar mig för en fuck-up, men det är mer bara en beskrivning av dig.
Vi hör honom tillsammans med Simon Svensson i podden Della Sport.
Jag har inte haft någon el den senaste tiden.
Ja.
På grund av ett missförstånd.
Vad har missförstånd?
Jag har inte förstått att man ska betala för el.
Nej, men att det faktiskt kostar pengar.
Nej, det tycker jag är så konstigt. Så jag har alltså inte haft el. Och det där har verkligen... När jag gick in i lägenheten och skulle slå på lampan och det inte hände någonting. Och sen gick och försökte slå på andra saker och det inte hände någonting. Då blir jag faktiskt paff. Ja.
Jonathan.
Ja?
Yeah. We want to know something.
Hur blir man egentligen en person vars lampor slocknar och kylskåp stängs av?
Så här fuck up problematik, det går inte att förklara för en rationell person. Och jag vill också säga att de perioder som jag mår bra och inte har den här liksom problematiken, då har jag också väldigt svårt att fatta den och har inte särskilt mycket liksom förståelse och medlidanden för sådana som är som jag. Som det var då, för mig var det att, liksom att alla de här liksom breven som kom, som då var räkningar, bara liksom fyllde mig med så fruktansvärt mycket ångest. Liksom. Så att jag aktivt bara liksom tänkte bort dem. Och sen för varje dag som man inte öppnade så blir liksom motståndet liksom och ångesten liksom större och större. Och sen så gick liksom resten av dagen ut på liksom att liksom trycka undan den sorgen liksom och ångesten.
Idag är tillvaron mer uppstyrd. Räkningar betalas i tid. Men hur färdig känner Jonathan att han är med sin fuck-up-stämpel?
Inte färdig, kommer hålla kvar vid den. Tills den blir så förljugen så ingen går på det längre.
Det finns yrkesrelaterade skäl till det.
Man är inte så himla intressant som person. Och jag ska väl ändå säga då att mina tillkortakommanden har varit liksom min USP. Så jag är lite orolig över att det inte finns något som jag kan liksom skämta om eller som folk kan relatera till. Min tjej brukar säga, varför tar du liksom bara upp problem om oss och mig? Varför inget positivt? Och det är för att det är enklare igen, för att det är inte något kul.
Väldigt ofint sagt. Nej, men jag kan beundra det lösa i kanterna, det menar jag. Men jag är väldigt så här, jag är mer strukturerad.
Jonathan gästar Carina Bergfeldt och berättar om sin avstängda el, medan artisten Jill Jonsson ansträngt sig på hösten 2021.
Men mitt barn till exempel, hon ballar inte ur om hon kommer till en lägenhet och märker att elen är i avslagen.
Nej,
det tycker hon är mysigt.
Hon går bara lugnt, tar fram värmeljusen, tänder dem.
Så, varför då? För hon är så van vid det.
Det har bara hänt tre gånger. Så
oh my god. Att du glömmer elräkningen.
Det blir marshmallows ikväll.
Det ligger i leveransen. Hans sätt att tala, hur han snurrar in sig i mikrofonsladden på scen, hänger på stativet och plirar in bakom scengardinerna.
Spaning! Håll med mig hörni om att man ganska ofta liksom ställs inför någonting och så liksom känner man bara, va? Och sen följs det nästan alltid av ett, okej. Okay. Eller hur? Det är så.
Jonathan Unges sätt att framställa sig på har blivit stilbildande och börjat efterapas. Våren 2022 publicerar Göteborgsposten en debattartikel skriven av någon som tröttnat på citat killar som försöker åstadkomma en Jonathan Unge-aura. Jonathan får artikeln uppläst för sig av P3Ds Patrik Stanelius.
Den största rädslan hos generation Z tycks vara det faktum att alla inte kan bli som Jonathan Unge.
Nej, det kan de inte. Det är jätteviktigt också att de inte blir det. För att man står inte ut med allt för många.
Vad tänker du när du hör de här orden som man skriver?
Jag blir bara smickrad. Att det finns folk som försöker härma den. Eller liksom... ja, men försöka lägga till sig med någon jargong eller sånt där. Det är som mumma för mitt ego. Jag blir inte liksom arg eller tycker det är så här äcklad eller någonting, någonting sånt. För att jag tycker liksom så här, fans då, eller vad det är för någonting, de är aldrig jobbiga. Alltså liksom, de kommer fram och säger hej och så säger man, byter man några ord och sen så är det över liksom. Till skillnad då från nazister va? Som ju har en helt annan... helt annat liksom sätt, känner jag.
Långt innan Jonathan Unge fick en betalande publik att skratta vek han sig själv dubbel av skratt framför tvn varje gång han såg sin favorithumorist. Jonathan gick i lågstadiet, hade VHS-spelare hemma och spolade tillbaka Mel Brooks Det våras för filmer tills banden slets ut.
Jag älskade Mel Brooks. Jag älskade. Jag hade liksom sett alla hans liksom filmer. Även de liksom lite mer obskyra som Det våras för världshistorien och så. Och jag tycker till denna dag att det finns ingen bättre film än Blazing Saddles. Alltså Det våras för sheriffen. Fy fan vad bra den är. Också världens bästa skämt finns där. Det är när stora liksom Mongo han kommer inridandes på en tjur. Och så blir han tillsagd, för han liksom parkerar den utanför en saloon. Och så blir han tillsagd av en kille på hästen som inte får parkera sitt ök där. Hey, you can't park that animal over there. It's illegal. Och då går han fram och så bara klipper han till hästen. Åh, vad bra det är. Det är humor.
Högarna med nytvättade, nyvikta kläder växer på bordet framför Jonathan Unge medan han pratar. Han skulle kunna stödja hakan på en trave skjortor när han lutar sig fram och avslöjar att hans och humorgiganten Mel Brooks vägar faktiskt har korsats en gång.
Jag har träffat honom. Det var på La Coupole, eller Le Coupole, en restaurang i Paris. Han satt vid bordet bredvid. Jättestort sällskap. Sent lågstadie, tidigt mellanstadie. Jag är 79. You do the math.
Här var jag faktiskt tvungen att avbryta Jonathan Unge.
Det här är alltså P3Ds reporter Patrik Stanelius som är den som har träffat Jonathan Unge för det här avsnittet.
För bilden jag fick upp i mitt huvud av det här mötet mellan en av Sveriges idag främsta komiker som barn och den äkta, livslevande Hollywood-legendar, den var liksom för bra. Så för att faktakolla så bad jag Jonathan att ringa sin mamma.
Absolut. Hoppas du inte svarar. Nu ska vi se.
Hallå?
Hej mamma.
Hej tanten.
Du, jag sitter här med en kille från Peter ID. Patrik.
Jaha.
Han undrar om du vill medverka genom att tala om mig.
Det här blir skönt att sitta. Surpel.
Cecilia Hagen, författare, skribent i Expressen sedan 70-talet och mamma till Jonathan Unge, sitter i en trästol på Rosendals trädgårdscafé, inte långt från hennes hem på Djurgården i Stockholm. Små fåglar pickar upp kvarglömda smulor från de intilliggande borden. Hon får frågan om det stämmer att en 9-årig Jonathan träffat Mel Brooks i Paris.
Han har sett honom med Anne Bancroft. När jag var med dem på La Coupole, då såg vi dem gå förbi. Jag kommer mest ihåg att köttet var för rått. La Coupole var inte vad det borde ha varit då. Hur har han beskrivit det?
Grejen är att jag bara sett honom. Men sen så brukar jag säga till folk att jag gick fram. För min mor sa, ska du inte gå fram? Sen vågade jag inte.
På sistone har mor och son Hagen och Unge blivit en paketdeal i många mediala sammanhang. De har tävlat tillsammans i På spåret. Och vintern 2025 syntes de i reseprogrammet Cecilias Unge. Men hur känner Cecilia Hagen egentligen inför sin sons publika persona som fuck up? Och är hon orolig att bilden av honom på något sätt ska stänka över på henne?
Ja, det där som han säger då antar jag har med hans ADHD att göra. Jag skulle inte stå ut. Jag är mer en sån där som går och betalar med samma. Direkt. Jag har aldrig någon räkning liggande. Jag har kanske varit dålig på att lära mina barn vardagliga ting som tömma diskmaskinen och sätta på tvättmaskinen. Jag har varit en sån här, nu är han ju ganska gammal, men jag har ändå varit sån när de växte upp att jag alltid har tyckt att det går fortare om jag gör det själv. Och det är kanske jättedumt. Men det kanske har behövts, kan man också säga.
Mamma ringde mig klockan 10 idag och sa att hon ville ta ett allvarligt samtal med mig.
Della Sport.
Och jag var jätteorolig. Och sen visade det sig då att hon ville tala om att jag ser så sjavig ut. Och sen så sa hon så här: men jag har ju sett att du har hål i alla dina strumpor. Och då sa jag: men mamma, det är ju för att jag har hål i mina skor.
Fattar du ingenting eller?
Så sa hon då: jag ska köpa på skor åt dig. Sen sa jag: ja, jag är 36. Och så tänkte jag så här: när jag satt där på Foot Locker med min mamma, men, snart 70. Vad är det
tillsammans till affären?
Du vet att vi gjorde, jag har inga pengar.
Det var inte det att man lagade mat åt dem egentligen, tror jag, som var problemet, om det var något problem. I så fall är det att han har alltid kunnat lita på att jag har funnits där och räddat i sista minuten. För han har varit väldigt bra på att sätta en i sådana situationer att man måste rycka ut i absolut sista ögonblicket. Och om man inte gör det då, så hade det något jättetråkigt hänt för honom. Och då har jag gjort det.
Det brukar inte dröja länge för Jonathan Unge att nämna sin mamma i samtalssituationer. För även om Cecilia Hagen har haft en längre karriär än sin son, så blir hon allt oftare igenkänd som Jonathan Unges mamma.
Det tycker jag är jätteskönt. En gång skrev jag om Leif GV att han kommer snart att bli känd som Malin Julitos pappa istället för att hon ska vara Malin dotter till honom. Han blev jättesur. Ilsket mejl. Det var tydligen jättekänsligt. Jag ansåg att han skulle vara stolt istället. Jag är stolt över Jonathan.
Genom åren har Cecilia också fått finna sig att bli stoff i Jonathans olika sammanhang. I hans stand-up och i poddar.
När Jonathan säger så här: min mamma berättade att hon grät när hon såg sig själv naken. Då tänker jag så här: ja, hade min mamma förtrott mig det? Jag skulle inte springa och berätta det i en podd, va?
Kristoffer, eller bara K. Svensson, är komikerkollega till Jonathan Unge. Tillsammans med Simon Svensson har de gjort Della-poddarna i 10 års tid.
Jag har lite ångest över att min deklaration inte är inlämnad. Jag har så fruktansvärd ångest för det. Jag har så mycket
ännu inte.
Jag har så mycket ångest för det, så jag kan inte ens tala om det. Men den...
Har inte du... Nej, då tar
nej, det har jag ju inte, eftersom jag har ångest för det.
Och jag är jättetacksam för att han gör det, för jag har liksom dels har jag nog inte så mycket stories kanske. Men jag skulle inte palla göra det liksom. Jag har inte de avtalen. Jag har ingen mamma som skrev krönikor om mig när jag liksom var 11-12 och tyckte det var jobbigt kanske. Vår familjestruktur ser annorlunda ut.
Det kommer att pratas mer om utelämnande krönikor och avtal med familjemedlemmar. Men det kommer senare. Jonathan Unge går på periodisk fasta och äter därför ingen frukost. Det betyder att hans mat- och sovklocka ringer med väldigt hög volym när den alkas lunch.
Jonathan, Jonathan, yeah, we wanna know something.
När ägde egentligen debuten som underhållare rum?
Jag minns väldigt starkt att jag hade en kompis som hette Samuel. Han var min bästa vän. Och Samuel är precis som resten av hans familj moody. Alltså, han var ingen kul att hänga med, och han lekte ju inte med mig om han var moody, va. Så då hade jag liksom ett trick av att jag gjorde något som jag kallade för nakendansen, vilket gjorde var att jag liksom klädde av mig och bara dansade lite fräckt framför honom. Inte fräckt som sexuellt fräckt, hoppas jag, utan bara som fan vad tokigt gjort. Att liksom klä av sig naken och dansa. Det var vilken rolig apa till kompis jag har. Och så blir han på gott humör.
Då förstod jag att han på dagis, när han kanske var 4 år, debuterade som uppmuntrande komiker genom att dansa runt naken där. Det var väldigt gulligt.
Nu när jag berättar det så känner jag att jag oversharar. Men framförallt så där och då, alltid när jag gjorde det, så kände jag liksom att jag gjorde lite våld på mig själv. Det är ju att på något sätt ändå förnedra sig själv. Eller liksom, psykoanalytiker menar ju liksom att stand-up och kanske min stand-up allra mest är liksom inte bra för ens själ, gissar jag.
Jonathan Unges båda föräldrar är hyllade skribenter. Pappa Ingemar Unge var bland annat redaktör för Namn och Nytt-sidan i Dagens Nyheter och är liksom Cecilie Hagen, kåsör. Men vem är egentligen som är roligast i familjen?
Gud vad jag är tråkig nu, men jag kan inte komma på någon som är särskilt kul.
Själv lyfter Jonathan gärna fram sin mamma som humoristisk förebild.
En grej som min mamma alltid sa som jag fick lova att jag absolut inte fick säga till fröknarna på dagis var att så fort som det var rapport så sa alltid mamma, nu börjar rapitt. Det är exempel, det är någonting som jag minns med värme.
Något så vansinnigt kul har jag väl aldrig kunnat kläcka ur mig. Det var väl inte särskilt roligt.
Och sen var det att vi sa så här, det är inget skämt direkt. Man sa så här, jag vill bli tagen på ett seriöst allvar, var så här en grej så här som vi sa. Oftast så fort liksom någon hade uttryckt sig på vad vi tyckte var ett dumt, pretentiöst sätt. Och det kommer från en intervju hon gjorde med Stellan Skarsgård. För då hade han sagt då att han ville bli tagen på ett seriöst allvar. Och det måste då vara det dummaste min mor har hört. Så att det glömmer hon aldrig. Och det tas, det är liksom som ett saying i vår familj.
Förlåt Stellan Skarsgård. Sen serverade han kallt rödvin nästa gång för 1000 år sedan på Söder. Och jag som var snorkig och tyckte att man kan väl inte dricka kallt rödvin. Men jag sa inget. Men sen efteråt har jag förstått att det är många som dricker kallt rödvin.
Det dröjde några år innan Cecilie Hagen själv upptäckte att hon hade en rolig son.
Det tror jag antagligen inte var förrän han av någon anledning på något vis, jag kommer inte ihåg hur, var och varför, höll tal. För att han alltid fick ihop det på något sätt som liten. Att han alltid, utan att bli allt för fräck, alltid fick till det på ett jätteroligt sätt. Och då uppmuntrade vi det och sa, oj, det där är jättekul. Det där är en förmåga verkligen som ingen av oss andra har. Jag har aldrig hållit tal själv någonsin för mina barn till exempel.
Även om Jonathan Unges humortalang identifierades redan i barndomen så har det varit en allt annat än rak väg till scenen. Han trodde länge att han skulle bli gymnasielärare men slutförde aldrig studierna. Han har pluggat kulturvetarlinjen. Också det är en återvändsgränd. Jonathan verkar däremot aldrig varit särskilt orolig över sin framtid. Han ger åtminstone inte sken av det när han ser tillbaka på alla sina nästan och inte. Det kan vara så att släktträdet, där många heter Bonnier i efternamn, har medfört en känsla av att allting ändå kommer ordna sig på något sätt.
Jag gick ut och sa till alla att jag skulle bli förläggare. Och sen ett handfull antal jobb som jag ändå fått sparken ifrån.
Det var vännen Aron Flam, självsugen på att prova på stand-up, som övertalade Jonathan att följa med på en komeditävling för amatörer. Det är mitten av 00-talet. Platsen är en lunchrestaurang i centrala Stockholm.
Aron går upp, han kör sina 3 minuter. River stället. Det är så otroligt bra. Sen går jag upp och jag börjar liksom bara skrika ut allt det jag har skrivit ner. Jag tror jag står i 13 minuter. Vilket jag får liksom också reda på då av arrangören. Hur bizarrt över tiden jag gick. Jag får typ inte ett garv. De flesta är liksom läkarskämt. Alltså formatet är att jag går fram och sen så får jag utskrivna saker av läkarna. Och så är de absurda för att läkaren är... Men jag får en pissoar utskriven. För att han är duchampist. Vad heter han, Duchamp? Han som gjorde den här... Som ställde ut en pissoar. Så liksom, det är inte ens ett skämt. Liksom, utan det är på sin höjd att jag vill visa att jag vet vem Duchamp är.
Jonathans inträde i stand-up Sverige är inte en berättelse om kärlek vid första ögonkastet. Snarare om förödmjukelse och ångest.
Att jag gick med på det här var väl för att alltså, Aron är en person som verkligen liksom kan fylla med självförtroende. Och jag tyckte väl typ att jag var rolig. Jag hade någon sorts känsla att jag hade liksom funny bone. Liksom. Men efter den så sa jag att jag aldrig mer skulle stöpa. För det var ju sån jävla fiasko. Och också att arrangören Anders Helin sa också till mig att han sa till Aron att Aron var svinbra och att jag hade liksom inget på en scen att göra.
Men som den bra kompisen han är följer Jonathan ändå med som stöd till Aron på nästa deltävling. Där och då blir det uppenbart att det är kärlek vid andra ögonkastet. På grund av ett sent avhopp är programmet en person kort. Jonathan får frågan om han vill hoppa in. Som av en händelse råkar han ha ett skämt som han inte drog under sitt katastrofala debutframträdande.
Jag hade gjort en grej som jag inte uppförde då. För att Aron sa att jag inte skulle göra det för att det inte var något bra. Som handlade om att jag suger av mig själv. Och då skrattar folk. Jag är ju utom tävlan liksom. Men jag fick liksom... Folk garvade och några av domarna gav mig liksom beröm. Och efter det så var jag väl hooked på det.
Mat- och sovklockan har alltså ringt. Jonathan går i jakten på något att äta genom stan som varit hans hem sedan det sena 00-talet.
Hur viktigt skulle du säga att Malmö är för liksom bygget av dig? I alla fall det liksom nutida bygget av dig.
Nog väldigt, väldigt viktigt. Jag blev liksom människa här, höll jag på att säga. Jag liksom fick mitt första uppträdande på en... Vad för mig var i alla fall en jättestor scen var i Malmö på Oslipat. Och hur ska vi gå? Vi går här. Och jag fick liksom mitt första jobb inom humor som jag kunde leva på var också här.
Jag ska inte ta åt mig någon ära, men bara berätta hur det var att de skulle göra morgonpasset i Malmö.
Vid den här tiden jobbar Jonathan Unges vän och kollega K. Svensson med humorprogrammet Punk Prego på Sveriges Radio i Malmö. Han har sett Jonathans stand-up.
Någon chef frågade mig om det fanns några i Stockholm jag tyckte var roliga, liksom, om man skulle ta ner några bara för sommaren. Och då tipsade jag om Ola Söderholm och Jonathan Unge. Jag tyckte ju direkt att han var väldigt bra och som gjord för att liksom jobba med humor.
Medan Jonathan tar sina första stapplande steg på scenerna i Stockholm blir Malmö-komikerna ett begrepp i humor-Sverige. Stand-up-scenen i landets tredje största stad uppfattas som hippare, mer indie än den i huvudstaden.
Men jag kommer ihåg att jag såg liksom alla de som var med i Punk Prego uppträda på någon sån här Stockholm Comedy-grej. Jag kommer ihåg att jag tyckte liksom att de var så himla bra och att de var liksom... De var annorlunda och liksom roliga på ett helt annat sätt än jag tyckte att Stockholmskomikerna var då. Ett så hade de, tror jag, att alla var hyfsat här, nyfikna och välutbildade. Alla var liksom lite akademiker, i alla fall många. Och även om man inte var det så var man liksom samhällsintresserad. Och sen så hade de Petri Malmö som en sorts liksom växthus eller en kuvös eller något sånt. Alltså det, att man kunde liksom utvecklas och få betalt.
Han listade ett persongalleri som alla gått från att vara okända till att bli etablerade svenska underhållare, författare och programledare.
Ja, då var det liksom K. Svensson, Simon Svensson, Jesper Öndahl, Josefin Johansson, Liv Strömqvist, Nanna Johansson.
Och Jonathan Unge kan också räkna in sig själv i det sällskapet. När P3 lanserar sitt nya humorprogram Tankesmedjan i januari 2010 är han en del av redaktionen. Han är på väg att fylla 31, har ett riktigt fast jobb för första gången och visar sig vara väldigt bekväm i sin roll.
Tankesmedjan var jättekul, det var det verkligen. Det var en perfekt ålder och
Man fick hålla på med det man älskade och alla var jätteskoja. Det var som ett litet gäng liksom, som liksom tillhörde ett större liksom komikergäng på ett sätt i Malmö. Ens minnen blir alltid lite rosenskimmerande, men det måste ha varit en fantastisk tid.
Något som snabbt blir tydligt är att Jonathan Unge inte skonar några offer i sin humor. Han sparkar åt alla håll och ger kängor åt bland andra diabetiker.
Säga vad man vill om diabetiker. Man kan inte anklaga dem för att stoiskt uthärda och bära sitt lidande i tysthet. Det kan man inte anklaga dem för.
Italienare.
En olycka kommer sällan ensam. De som ska rädda oss är italienare. Som man brukar säga om italienare, med italienare som vänner behöver man inga fiender.
Och barn.
Förutom att vara ohyfsade så är de också dumma, lata och ja, med tiden allt fetare. Svenska barn är sämst i hela världen.
Att han kan göra det beror på att den han ger mest stryk av alla är sig själv. Jonathan Unge har byggt sin karriär på sina tillkortakommanden.
Jag kan ibland liksom häpna över hur mycket han berättar om sitt liv. Och liksom hur dålig han pallar framställa sig själv. Något som var jag tyckte liksom när jag började upptäcka hans, det var ju liksom också att det var något skamlöst i det, att kunna prata om tillkortakommande som pappa, kanske knarkande, liksom ekonomiskt haveri, att det var liksom bjussigt på det sättet och liksom på något sätt skamlöst i sitt ton, att han gör att han skäms inte ens för det liksom.
Jonathans publik vet att han har lågt kreditvärde, inte har något körkort och att han har en förmåga att bli av med viktiga ägodelar. Men det är inte så att precis allt i hans liv varit en cirkus. Våren 2025 är det 15 år sedan Jonathan nådde en personlig milstolpe.
Min sekunderitiker ville att vi skulle ha ett mål som vi jobbade mot. För han menade att du kan liksom hålla på och gräva i dig själv för evigt liksom, utan att det på något sätt ger något resultat eller leder till någonting positivt. Att det till slut bara nästan blir som en sorts liksom själslig onani man håller på med. Och,
det finns ju folk som skulle hävda att onani är ganska skönt.
Ja, precis. Men man kanske inte ska låta skattebetalarna stå för det. Så då var det att jag skulle bli kär och få ett jobb som jag tyckte om. Och det blev jag den sommaren liksom.
Kärlek och ett fast jobb på Sveriges Radio. Två rutor som bockades av i snabbföljd. Därmed gick psykoanalysen i mål. Jonathan Unge tog examen i sig själv.
Ja, precis. Jag nådde de två målen liksom. Jag är till skillnad från alla andra liksom då bevisligen psykiskt frisk. Har liksom en psykoanalytiker kommit fram till. Så tolkar jag i alla fall. Jag är oerhört normal.
Någonting annat Jonathan har varit öppen med i sina krämpor. Han var 32 när de började. Först en haltande fot, sen blev stelheten värre och värre tills han knappt kunde röra sig alls. Efter att ha uppsökt vård fick Jonathan diagnosen reumatism. Han har beskrivit smärtan som att skelettet har taggar som river köttet.
Mår ni bra?
Ja!
Det gör inte jag. Jag har drabbats av ledont och sorts stelhet i mina muskler. Varje liksom liten rörelse jag gör smärtar mig. Och så, ja, som ni märker så kommer det inte bli så kul. Ni hade kunnat stanna hemma med er farfar lika gärna.
Hur är det med reumatismen egentligen? Det var mycket snack om den förut, inte så mycket längre.
Nej, men alltså jag tror att den är bra. Jag har en ny reumatolog i Lund. Jag har besökt honom en gång. Den verkar bra tycker jag. Jag tänker inte så mycket på reumatismen, vilket jag tror gör med att jag liksom inte hoppar så mycket. Men de få tillfällen som jag hoppar så märker jag att jag har ganska mycket reumatism.
Där hoppade du förut?
Ja, jag kanske hoppade om jag gick förbi en hoppborg, till exempel.
God dag.
Det har hunnit bli eftermiddag i Malmö. Jonathan Unge stegar vant mot förskolan där han ska hämta sin son, Putte. Tvååringen rusar mot sin pappa så fort han får syn på honom. Kritiken Jonathan har fått när han svingat mot diabetiker, italienare, taxichaufförer, politiker, handbollstränare, listan kan göras lång, har han tagit med ro. Däremot finns det en lista på personer som Jonathan inte längre får skämta om. Det är en lista som har vuxit med åren och nästan alla på den är hans familjemedlemmar.
Egentligen så har jag väl kommit överens med alla i min familj och så att inte nämna dem.
Jonathan berättar medan han står och vajar på ett blått rep som spänts upp på en klätterställning. Putte utforskar en närliggande buske, kal och ogrön i sin vinterskepnad.
Det är liksom Putte, min flickvän, kanske liksom mina syskon, min pappa, ett stort antal olika vänner som då kanske har någon gång blivit nämnda, inte uppskattat det och liksom, sen då liksom tagit upp det med mig. Och jag försöker liksom att hålla det, men jag vet ju att det händer att jag glömmer mig eller att jag offrar dem ändå. Ja, jag ser! Jättesnyggt! Och lite knäppt. Bra gjort, Putte. För det är ju liksom, det är ett övergrepp liksom, på något sätt. Alla uppskattar inte att fläka ut sig själva eller bli utfläkade eller avslöjade. Och dessutom så, vilket jag tror jag har förstått liksom på äldre dagar, så tycker folk att det är obehagligt att det är man själv som äger narrativet på något sätt. Jag berättar ju, och det berättas på mitt sätt, och de får inte komma till tals liksom.
Men det finns som sagt ett undantag.
Mammor alltså. Alltså, lilla mamma. Vilken jävla bitch!
Hon har aldrig tagit upp det. Att jag inte skulle få kunna tala om henne. Vilket tror jag varit klokt. För det hade varit hycklande.
Jag har aldrig gjort någon uppgörelse med honom att inte säga saker om mig. Det tycker jag att jag får ta, helt enkelt.
Men nu är det ju inte hycklande från den här sidan, eftersom hon då inte lägger sig i det. Eller sätter upp gränser där. Jag kommer ihåg liksom att jag tyckte det var obehagligt när min mamma skrev om mig i sin krönika. Men jag tyckte också om det. Det är en dubbel känsla där.
En enda gång har Jonathan sagt åt mig, jag skrev om dem när de var små barn, men inte med namn och inte med, ja, mera sånt där antagligen töntigt kåseritants skrivande.
Peter IDs reporter Patrik Stanelius igen.
Ett kort arkivgräv senare så visade sig faktiskt att Cecilia Hagen inte bara skrivit om sina barn när de var små. Här är ett exempel från 2001 när Jonathan var 22.
Jag ska börja med att läsa en grej för dig.
Ja.
Mitt i natten började hans väckarklocka ringa. Den låg i djupet av hans ryggsäck. Alla andra vaknade innan han gjorde det och bussen stannade så att man tillsammans kunde leta upp uret och stänga av det. Han blev mycket impopulär på kuppen.
Det är han inte van vid. En timme senare stannar bussen för en bensträckare. En trött och förvirrad 22-åring ramlar ut. Rätt ner i ett dike fyllt av en grön och illaluktande sörja. Han mister sina nya fina tofflor. Ombord på bussen igen sprider sig en rutten doft. Alla snäsor riktas mot den nu barfota gossen. Sörjan i diket var avföring och han är täckt av den. Bussen körs till en plats där han kan duschas av.
Och sen fick han tillbringa natten naken, sån där som på en tunn sarong och oälskad.
Ja, har min mor skrivit det? Så typiskt att inte bara jag använder saker som händer mig i allt för många sammanhang, om och igen.
En gång blev han förbannad och det var när jag skrev om att han hade glömt sin jacka på bussen. Jättearg, för då hade hans kamrater påpekat det. Men annars så bad de om att jag skulle skriva om dem.
Just det.
Men jag minns också då att jag tyckte liksom att det var också kul, för det var också roligt att den personen bara, hur den kunde känna till det. Hon var en skolkamrat liksom. Så att jag blev upprörd över att jag blev retad för någonting, att mamma hade skrivit om något pinsamt jag hade gjort. Att det varit glömsk. Och samtidigt då så fanns det också någonting som var kittlande med.
Därför har Jonathan själv jobbat enligt filosofin. Det är enklare att be om ursäkt än att be om lov när han har gjort humormaterial av sina egna barn.
Barn ger ju en hel del content. Vissa tycker att det är ju världens sämsta content. Men speciellt om det är så att du ska liksom producera ganska mycket varje vecka, så kommer du nästan vara tvungen att utnyttja barnen. Jag är imponerad över dem som inte behöver göra det. Som har så pass mycket liksom egna spaningar och funderingar så att de inte behöver dra in privatlivet.
Men trots allt prat om tabun och förbjudna ämnen och personer, så har det funnits stunder i Jonathan Unges karriär då gränsen mellan privatlivet och jobbet har suddats ut på ett sanktionerat sätt. Som i SRs humorserie Skärvor av ett äktenskap, som har premiär våren 2020. Då jobbar Jonathan för första gången med sitt ex, komikern Sissela Benn. I serien är Benn och Unge ett par som hamnar i soffan hos en parterapeut.
Vänta. Ja, men, okej, nu har jag lite goda nyheter här. Grattis till recensionen. Turnén är förlängd.
Gud, vad... Va? Men vadå? Vänta.
Gud, vad kul jag är vadå? På.
Nej, men vadå? Lägger du till nya datum nu, eller?
Jag kör tydligen hela september ut nu.
Du kan absolut inte köra hela september. Jag ska ju spela in Majorskan då. Jag kommer vara i Värmland.
Nej, men det här har du inte sagt någonting om.
Jo, det har jag sagt.
Nej, det har du inte.
Jag är helt säker på att jag tror att jag har sagt det.
Ja, det kan stämma.
Okej, men då vet du det nu.
I alla fall första säsongen blev liksom bra. Och en av så här få grejer som jag kan säga att jag gjort, som jag ändå tyckte var kul liksom. Och sen så tyckte jag att det var skojigt att arbeta med Sissela, för jag tyckte hon är jätterolig.
Jag träffade Jonathan Unge och Sissela Benn för TT Nyhetsbyråns räkning i ett annat sammanhang för några år sedan. Då fick vi också chansen att prata lite om Skärvor av ett äktenskap. Och då berättade Sissela att trots att de här rollfigurerna som hon spelar är oförskämda, uppblåsta, löjliga och väldigt, väldigt överdrivna, så tar de ändå avstamp i hennes och Jonathan Unges verkliga pardynamik.
Det tycker jag också är väldigt kul, och det är roligt att liksom få använda lite av sina egna hemska sidor, fast liksom förstora upp dem. Och i det verkliga livet så måste man ju typ så uppföra sig och försöka vara perfekt eller liksom vara typ normal.
Man får inte vara psykopat i den här jävla samhället.
Det är längre man lever.
Nej, men det är jävla sosse Sverige.
Nej, men det är det som gör mig lite orolig när alla säger så här, att man tänker att det handlar om oss.
Ja.
Att jag är så här, ja, vad? Alltså, så sjuk i huvudet är vi ändå inte.
Det var lite terapeutiskt, eller vad heter. För att det var ändå så att, liksom att alltså allt vi skrev hade såklart inte med oss att göra. Men det gjorde ändå att vi gick igenom liksom vårt förhållande och uppbrottet. Och man fick liksom höra hur hon tyckte att det hade varit och varför det gjordes. Vi talade om vår relation och dess slut på ett sätt som vi aldrig hade gjort tidigare. Liksom. Så det var jättebra och intressant för mig.
Hur mycket av det du precis berättade tror du delas uppfattningsmässigt av Sissela?
Ja, men hyfsat mycket tror jag ändå. Alltså... Hon vill också lägga mer tryck på att det inte är vårt förhållande liksom. Och det stämmer ju såklart jättemycket att vissa saker är inte vårt förhållande, vissa förhållanden är andras förhållande eller förhållanden vi har haft med andra, eller så är en hel del bara liksom påhittat. Men det är självklart så att det finns saker som vi har såklart tagit från vårt förhållande som vi har med i serien liksom.
Ett år efter Skärvor av ett äktenskap gör Jonathan Unge en produktion som kommer att förändra hans liv. Framförallt hans privatliv.
Har du grejerna?
Ja, men hej säger man väl. Men ja, det här. Tre sa vi, va?
Tre. Jag har inga cash på mig. Shit, sorry. Jag får betala nästa gång.
Så gör vi. Vi... Fan, vi tar det på faktura.
Ja. Mm. Ja, men gud vad bra, tack.
Så lite så. Självklart inte, du fattar att jag är sarkastisk.
I Drug Dealer spelar Jonathan huvudrollen som Linus. Han är en medelålders medelsvensson som råkat bli arbetslös, men som erbjuds en livlina av sin kriminelle svärfar. Linus ska börja sälja knark. Och han ser direkt förbättringspotential i hur den nya arbetsplatsen sköter frågor som HR, kompetensutveckling och marknadsföring.
Nu, lyssna, den här arbetsplatsen, den måste bli mer modern, eller hur? Det har varit väldigt inkluderande när det kommer till mångfald, eller hur? Men alla har rätt att få jobba här. Alla, under sina förutsättningar.
Drug Dealer är likt Skärvor av ett äktenskap ett projekt som bottnar i Jonathan Unges verkliga erfarenheter.
Jag var liksom ganska inne där på droger lite tag. Jag tycker att det är liksom är skoj att skämta om. Det är väl en omogen sida hos mig själv, antar jag. Men det är kul liksom, eftersom att det är förbjudet, alltså rent liksom moraliskt, och det är olagligt och det är skadligt, och ändå så gör alla det. Det blir ju inte roligare än så.
Jonathan, Jonathan, yeah, we wanna know something.
Med tanke på allt du säger och sagt på scen, i poddar, till mig, hur kan du vara så orädd när du pratar om knark?
Ja, jag vet inte. Det är väl så mycket för att det inte har fått några som helst konsekvenser, säger jag. Bränt barn skyr elden, men jag har ju aldrig blivit bränd liksom. Bränt barn luktar också illa. Det är talesätt. Och antar jag, gissar jag, en faktisk konkret fakta liksom.
Det påståendet, det är inte helt sant. Det har funnits stunder då Jonathans prat om droger fått konsekvenser. Som när han blev anmäld till socialtjänsten.
Jag fick två anmälningar i rad. Första gången så tog de det på allvar. Då blev det liksom, de två kvinnorna till mina respektive barn blev intervjuade om hur det var med mig. Och sen blev även jag intervjuad. Jag kollade aldrig min post. Så att det var alltså mitt ex då som hörde av sig och sa att jag har blivit kontaktad av socialen och de vill boka in en tid med mig för att tala om dig, för du har blivit anmäld.
Bakgrunden var ett skämt i stand-up-föreställningen Sämst.
Om vi ska fortsätta på ärlighetens väg så får jag väl erkänna att jag har varit vaken i 53 timmar i sträck just nu. Inne på 54. Jag kan inte somna. Då kanske det är många er som undrar, varför kan du inte sova då? Om det är så att ni liksom kräver ett svar av mig, så får jag väl liksom, ja, kan vi tänka av alla olika grejer. Så framförallt beror det nog på amfetaminen.
Jag undrar om det var så att de så här läste upp skämt. Men det kan ha varit så att jag bara, att det bara något tittat på. Nej, jag tror fan att de gjorde det. Och då fick jag säga så här: det är inte sant att jag, när jag stod upp där på scen, precis hade avslutat ett 57 lång timmar tjackrace. Utan det var på kul. Alltså, så här, jag tycker det är bra att SOS tar sitt jobb på allvar. Om man alltså, får en anmälning så måste de ju gå på den. Men jag tyckte att det var svagt underlaget att starta en utredning för något som någon har sagt på en stand-up-föreställning. Liksom. I så fall tycker jag att fler borde bli uppringda av SOS.
Socialtjänsten valde att inte gå vidare med någon av anmälningarna mot Jonathan Unge. Jonathan berättar att idén till Drug Dealer kläcktes efter en händelse som utspelade sig för ett antal år sedan. Det börjar med ett sms från en knarklangare som inte varit nåbar på några dagar. Förklaringen till den uteblivna kommunikationen kom som en överraskning för Jonathan.
Jag var tvungen att vabba. Och sen var det några dagar senare så kom han, och då hade han ungen med sig. Och då sa han så här, de hade liksom så halvdag idag på förskolan.
Så man var liksom tvungen att hämta ungen liksom vid, efter lunch. Och då tyckte jag det var så kul att han, ett, att han använde sig liksom av termer som vabba. Och att det var som att han såg det som ett jobb. Och så måste det ju vara liksom med, även med gangsters. Liksom, att de har ju också så här saker som att ja, men folk ringer sig in sjuka eller de måste ha någon sån jävla trainee-program. Teambuilding, ta hand om personalen, skälla ut personalen, vidareutbilda personalen. Och så här, sitta och snacka om att lägga upp nya strategier och sådana saker. Liksom.
När SVT nappar på idén och beställer serien bestämmer sig Jonathan för att göra ytterligare research. Han går direkt till källan och hör av sig till en person som han vet är verksam inom branschen han ska porträttera i tv.
Och så skickar jag liksom ett sms till honom. Bara så här, hej, jag undrar om jag skulle kunna få intervjua dig. Och då liksom skickar jag liksom ett typ så här, vad fan håller du på med? Kontakta aldrig mig igen. Och sen så ringde liksom några gemensamma vänner upp och bara, vad fan har du gjort för någonting? Och då kände jag bara att herregud, ska jag bli mördad nu eller? Alltså vad är problemet? Det är det jobbiga liksom med den branschen är ju att de är ju skurkar liksom. Så de reagerar ju som skurkar då. Vilket är så jobbigt. Sen sötte jag på honom och då hade han liksom lugnat ner sig. För det var liksom inte ett gemensamt nummer då som han hade med massa andra personer. Så de liksom som inte kände mig, de hade liksom gått i taket. Men då fick jag snacka liksom lite med honom om hur det var och så.
Men det är en sak att komma på en bra idé. En annan att få ner den på pränt. Jonathan säger att manusarbetet med drugdealer är en av de värsta upplevelserna han har varit med om. Prestationsångesten blandas med skrivkramp i en cocktail som väcker alla Jonathans sämsta sidor som gammal fuck-up till liv igen. Han kräddar regissören och medförfattaren Isabella Rodriguez som den som till slut räddar projektet.
Ja, det var nog väldigt jobbigt för Isabella. Så hon hittade på massa olika liksom, sätt att jag bara skulle gå runt och liksom bara försöka hitta på saker. Och sen så skulle liksom, hon skriva ihop det. Det var ju väldigt mycket att jaga mig och tvinga mig. Eller locka mig att göra det liksom. Jag försökte sluta några gånger. Och sen ljög de typ för mig. Och sa att jag hade liksom, ingått ett muntligt avtal och sånt där. Så att jag inte kunde det. Men jag ville verkligen, verkligen inte göra. Jag är också väldigt glad då att jag faktiskt att jag gjorde det. Så känner jag för nästan alla projekt att jag verkligen, verkligen ångrar dem när jag väl håller på med dem. Och sen ganska ofta så är jag väldigt glad att jag gjorde det. Men jag säger inte nödvändigtvis att det blev så himla bra, men jag är glad att jag gjorde det efteråt.
Det är under inspelningen av en scen i Drug Dealer som den där privatlivsavgörande händelsen inträffar. Jonathan får särskilt bra kemi med sin motspelare. De blir vänner och fortsätter hålla kontakten efteråt.
Och sen så tog det slut med henne och hennes kille. Och sen så var vi käka middag. Och sen så är det som att jag började tänka, är det här en dejt? Och så frågade jag om det var en dejt. Och då sa han att det kanske var det. Och sen så gick vi och badade och nu har vi barn och bor i Malmö.
Under tiden som det här avsnittet har producerats har Jonathan och hans flickvän bestämt sig för att separera. Så här långt finns det en röd tråd i hur Jonathan Unge formulerar sig kring allt som händer i hans liv. När han tecknar sin egen biografi ger han intrycket av att han hela tiden suttit i baksätet och låtit andra köra.
Jag har absolut ingen plan. Jag har haft svintur och hela tiden blivit erbjuden saker av andra. Och ibland inom samma område och ibland i liksom kanske angränsande områden. Och jag har liksom inte varit så drivande själv, utan mest tackat ja och sen gnällt. Så jag har haft tur och varit otacksam. Och det har funkat jättebra, i alla fall i 46 år nu. Så jag kan bara hoppas peppa ta till det, att det fortsätter så. Och gör det inte det så är det verkligen på tiden och rätt åt mig.
Kan det stämma eller finns det en annan sanning som blir synlig när alla timmarna på stand-up-scenen vid radio- och poddmickarna, framför kamerorna och framförallt vid tangentbordet läggs ihop?
Han kommer ju alltid förberedd till allt han gör.
Komikern K. Svensson säger att bilden Jonathan Unge odlat av sig själv döljer faktumet att han jobbar stenhårt.
Alltså jag tycker ju liksom att han är en fantastisk komiker. Men jag vill också lite trycka på att han är fan också en väldigt duktig komiker. Alltså han är verkligen det. Han är verkligen så här yrkeskunnig också. Och bara nöja sig med att säga så här, ja det var väl Funny Bones. Ja, det var den faktor X, ja men då vet vi precis vad det handlar om. Det är liksom en så slapp analys på något sätt att man vill egentligen... För jag, det som slår mig med Jonathan är ju liksom att han är väldigt hårt arbetande till exempel. Det glöms alltid bort i en sån liksom, ja men han har väl Funny Bones. Han har gjort det så länge nu så när man poddar ihop och så här, hans hjärna är så tränad liksom så den blir på att hitta jätteroliga vinklar på allting liksom. Det tycker jag är mycket mer liksom slående med så här. Att det handlar ganska mycket om hårt arbete och träning.
Sanningen är att det som kan verka spontant och ledigt när Jonathan står på scen är nedskrivet i detalj ner till minsta frasering.
Allt är liksom skrivet eller inövat. Jag skriver också ofta på sätt liksom, alltså bara liksom rent fysiskt när jag skriver ner det. Så går liksom, raderna går inte så som de är skrivna om man skulle skriva liksom en bok eller någonting, utan de är skrivna så som jag liksom uttalar det eller pauserar liksom.
De orden där jag ville att det skulle vara skratt, då är de alltså skrivna versaler, för de säger alltid lite högre. Så att folk liksom på något sätt förhoppningsvis då blir lurade av det och då tar det som en punchline.
Hon fuckar mig!
Men viljan att anlägga ett underdog-perspektiv hänger kvar. Trots att Jonathan Unge snart har 20 år som komiker på sitt CV. Vintern 2024 är Jonathan i färd med att ge sig ut på sin första stora rikstäckande soloturné. Då går han ut i pressen och uppmanar allmänheten att sänka sina förväntningar på honom. Med bara veckor kvar till turnéstart har han fortfarande inte skrivit ett enda skämt, säger han i flera intervjuer.
Jonathan, Jonathan, yeah, we wanna know something.
Hur stor del av nyss sagda citat är, för att uttrycka det rakt, bullshit?
Det kanske är bullshit, men jag har inte skrivit skämt, det håller jag nästan med om. För jag har faktiskt gått igenom det materialet, jag hittar fortfarande inte ett enda skämt i det. I alla fall ingen så här klassiskt liksom, skämt. Men okej, men det är lite bullshit.
Bakom den avväpnande självdistansen, den stundtals sjaviga uppenbarelsen, den vacklande bilden av Jonathan Unge som fuck up, finns en väldigt tydlig drivkraft. Rädslan att misslyckas.
Jag tycker inte om att misslyckas och jag skäms väldigt mycket över det. Förut till exempel om jag hade gjort en dålig prata på radion och så hade jag gjort en grej och så tyckte jag att den hade varit dålig. Då var jag liksom på dåligt humör i 2 dagar eller 3 dagar. Liksom.
Och det krävs inte lång tid skrävande för att hitta den som lärt Jonathan Unge att ha markkontakt under fötterna.
Jag kommer ihåg liksom, när jag, första gången när jag jobbade liksom, på radion och så ringde mamma och sa så här att jag... Inför varje gång som jag ska göra någonting så tycker jag att det är så himla jobbigt och jag mår så dåligt och jag är så, liksom, så stressad och känner så mycket krav på mig själv när jag gör det. Och då sa hon så här, vad bra, så ska du känna. Jag blev ganska paff. Jag trodde att hon skulle säga så här, nej men tänk inte så eller någonting sånt.
Våren 2025 är Jonathan Unge tillbaka i gamla dåliga vanor. Han har gjort det han säger att han alltid gör. Tackat ja utan att tänka sig för. Paniken bor granne med ångesten i hans huvud. För trots att han har sagt att han inte tänker skriva fler tv-manus är det precis i den stolen han hamnat i igen. Den här gången är det Jonathans och Sissela Bens radiokomedi Skärvor av ett äktenskap som ska utvecklas till tv-serie. Med inspelning sommaren 2025.
Den ska väl vara ungefär som radioserien. Men alltså, när det blev klart gick jag ut och sa att jag kan inte skriva manus. Utan vad jag kan göra är att jag kan liksom sitta och ha åsikter och försöka komma på liksom roliga idéer. Eller liksom skriva en annan scen. Jag har inte intelligensen eller förmågan att ha överblick över liksom, inte bara liksom en hel serie. Utan det räcker ens med ett avsnitt. Liksom. Jag kan inte strukturera upp på det sättet. Och som alltid när man skriver manus så märker man liksom att herregud, varför ska jag göra det här?
Boxningshandskarna är på. Sandsäcken är han själv.
Jag är grund som en regnpöl. Jag kan inte skriva karaktärer. Alla karaktärer blir liksom helt endimensionella. Och jag får inte ihop några av spåren. Alltså det är hemskt att skriva manus.
Petri Ides, Patrik Stanelius.
Efter att ha åkt till Malmö och träffat Jonathan, kommit tillbaka och lyssnat igenom timmarna av material, så slog det mig att det fanns en fråga som jag inte ställde, som jag så här i efterhand är mest nyfiken på. Nämligen, vad vill han göra egentligen? Om han får bestämma, helst av allt. Och som tur är så fick jag chansen att träffa honom en gång till. Och då kunde jag ställa frågan.
Det tror jag är så att jag faktiskt inte har en aning. Och jag tänker väldigt sällan på det. Jag tror också att det har varit ett av mina så här stora problem. Jag vet inte riktigt vad jag vill eller vad jag vill göra. Och det är någonting som liksom ställer mest till problem. Att det är himla mycket bättre med att ha att göra med en människa som vet vad den vill. Och det kanske är, även liksom slår över i ens relationer och sådana saker också.
Och det där var ju ändå något av ett icke-svar.
Jonathan, Jonathan.
Yeah.
We wanna know something.
Vi tar det en gång till. Vad vill Jonathan Unge göra helst av allt i livet?
Jag skulle gissa att det finns någon del av mig som skulle älska att få ha en konstnärslön. Om den konstnärslönen var fet, det är ju inte en konstnärslön. Men säg liksom att jag fick en rejäl konstnär, att bara få gå runt och göra absolut ingenting. Liksom. Jag tror inte att jag skulle tycka att det var så himla jobbigt. Jag tror att bara få glida runt och typ gå runt och fika, kanske typ köpa ett klädesplagg och sen gå hem och äta en god middag på en restaurang. Så jag går hem, byter om och sen går till restaurang. Jag tror att det är det som jag skulle vilja göra helst av allt. Ingenting, men ha det superbra. Tror jag.
Det här var Petri Idé om Jonathan Unge. Ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson. Och avsnittet sattes ihop under våren 2025 av produktionsbolaget Dist.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.